Ja, hejsan. Fredrik Olofsson heter jag och jag jobbar som omsorgspastor här i Sollentuna Pingst. Och det tycker jag är fantastiskt, att man får vara en del av den här församlingen och man får åka runt och inte träffa människor längre. Det var ju det som inte var fantastiskt. Men man får ringa människor nu för tiden. Och det är också härligt. Man får prata med mycket människor och jag älskar att få prata med människor. Det som jag tänkte tala om idag, det är ju att det finns hopp i den här tiden, fast det kanske inte syns alltid. Allt liksom är inte solklart vägen hur vi ska gå fram. Men jag tänkte börja med att läsa Romarbrevet 15 och 13. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Det är ju luftet. Och det luftet gäller ju. Det gäller ju fortfarande. Det gäller fast coronan härjar och fast vi inte får träffas och fast det inte är som det brukar, så är det det som gäller. Och så jag tänkte vi ska prata lite om en man i Gamla testamentet som heter Josef. Man kan verkligen säga att hans liv blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Det börjar med att han är ung och är ett av favoritbarnen hos sina föräldrar. Han har 12 bröder. Bara det att man har ett favoritbarn, så här, det känner man ju så här att nej, det är inte riktigt okej. Men det kan vi inte styra över, utan det är bara så texten säger. Och så att hans brorsor tyckte att han var rätt knäpp. Det var liksom, de tyckte inte om honom. Men sen så, till det här fantastiska då får han en dröm från Gud. Och då ska vi läsa i Första Mosebok 37, vers 6-8. Och det här alltså, jag kan tänka mig att det är runt frukosttid, typ han kommer så här. Han sa till dem: hörru, vilken dröm jag har haft. Vi var och band kärvar på åken. Då reste sig min kärve upp och blev stående. Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Alltså, och det var den drömmen som han hade fått. Och då får man se hans bröder och hur de svarar så här. Men hans bröder sa det till honom: ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och det hatar honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Så det blev ju liksom inte riktigt som han hade tänkt där, kan jag tänka mig. Han hade ju bara haft en dröm och de satt där. Men det blev bara spädde på det här avskyn mot Josef. Och jag kan tänka mig också att det kan vara så. Ibland har man fått någonting från Gud. Och så ser man liksom, det här kommer att hända. Och så när man berättar det för vissa, då kan de bli arga och vissa kan bli glada. Så att jag tänker att man får tänka till där. Han kanske skulle ha, det hade varit lite bättre för honom om han hade hållit det inom sig och låtit det komma när det blev rätt tid. Men det som händer sen då i den här historien, det är ju att hans bröder är ute och vallar får. Och hans pappa säger åt honom att gå och besök dem. Besök dem och titta hur de har det. Så han börjar gå mot dem. Och när de ser honom komma på avstånd, så börjar de att bestämma så här: nej, men du, vi slår ihjäl han. Och så är vi av med killen. Slipper vi honom. Men så diskuterar de lite. Och så är det en som inte vill att han ska dö. Så han säger: men vi lägger honom i brunnen. Och sen så blir han nedkastad i en brunn. Och jag kan tänka mig då att Josef, han hade ju haft den här drömmen. Ja, men Gud, han ska liksom, mina bröder ska tillbe mig. Och sen tar samma bröder och kastar honom i en brunn. Det är liksom inte, det var inte det Gud hade sagt. Och just där då så kan jag tänka mig att han undrar liksom, nej, det kanske var fel, eller gör jag verkligen rätt? Men sen så då blir, när de har sett, då kommer det några handelsresande som är på väg till Egypten, och då kommer de på att, ja, men vi säljer den till honom istället, oss till de handelsresorna. Och så blir han såld som slav i Egypten. Det står att han blir såld till en som heter Potifar, som var hovman hos farao och befälhavare för livvakterna. Så att den här Potifar var ju ändå ganska högt uppsatt där i Egypten. Men och just här kan man också se liksom, vänta, nu är jag ju inte ens med mina bröder, men vad var det Gud hade sagt? Och jag kan tänka mig att det fanns väldigt mycket stridigheter i Josefs sinne där. För att ingen, det här verkar ju verkligen inte bli som Gud hade sagt. Men Josef, han var en, det står att Gud välsignade honom och att han var med, så att han blev väldigt omtyckt och han blev satt som liksom förman där hos Potifar och fick göra saker. Han fick ta hand om hela hans hushåll och så. Och det som händer då är att Potifars fru börjar bli intresserad av honom. Och Josef förstår att ja, men det här går ju inte. Jag kan ju inte liksom vara otrogen mot min arbetsgivare. Så han säger nej då. För hon vill ligga med honom. Men han säger nej. Och då blir hon sur för att han inte vill det. Så då anklagar hon honom för att han har försökt att våldta henne. Liksom så. Och det är ingen bra anklagelse när man är slav. För att då, han blev direkt kastad i fängelset. Och ytterligare ett steg, man tänker såhär, ja, Gud, vad är det här? Det här är ju ännu värre att få sitta i fängelset. Det var ju illa nog att vara slav, illa nog att bli falskt anklagad. Och så får man se såhär, ja, det här är ju, hur illa kan det bli? Men här i fängelset, där är Gud med honom också. Så att han får bli förman på fängelset och ta hand om allting och Gud är med honom och välsignar honom. Och jag kan också tänka att han måste ha tänkt mycket. Varför? Varför blir det så här, Gud? Och jag tänker också att det är helt okej. Okay att vi själva kan få tänka. Men jag upplevde ju att jag skulle göra det här. Eller jag upplevde att Gud har kallat mig till att göra det här. Men så är man inte där än. Men då tänkte jag bara säga, men det finns hopp. Det finns hopp för dig om du känner så. För vi kommer fortsätta här och se vad som händer med Josef. Jag vill bara, det kommer bli så dystert här ett tag. Så jag måste säga att det finns hopp ändå. Och då när han är där och tjänar. Och det liksom verkar inte. Då helt plötsligt så kommer det två tjänare. Från faraos hov där. Och de har liksom, han har blivit arg på dem. Så han har kastat dem i fängelset. Och en är munskänk till farao. Alltså den som provar. Och dricker vinet så att det inte är något gift i det och tar en smakbit. Så att inte faro ska bli förgiftad. Det verkar vara lite populärt på den tiden att man liksom... Det var så man hade ihjäl sina kungar. Nej då, det har jag ingen koll på. Jag bara tänkte det. Eftersom de var tvungna att ha en munskänk. Men så också bagaren var han arg på. Och en dag när han träffar dem så ser de inte så glada ut. Och då står det... Nu har vi kommit till första Mosebok 40 och vers 8. För han frågar hur det är med er och då svarar honom. Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Josef sa till dem, ange att ge tydning är Guds sak. Berätta för mig. Alltså, och då tänkte man så här, wow vad häftigt, det är Guds sak det här. Och så tänker jag att det kan vara i ditt liv också att det här är Guds sak. Det är Guds sak. Att få föra fram dig. Det är Guds sak för att han har ju dött för oss och uppstått. Så det är Guds sak att få vara med dig och hjälpa dig. Och han vill det. Han vill det. Han vill vara där med dig. Och så berättar de drömmen då för Mose. Och det handlar kort om att de ska sitta där i 3 dagar. Så den ena får komma tillbaka till farao. Och den andra, han kommer att bli ihjälslagen. Så att, och det är lite jobbigt för den som blev ihjälslagen. Men det var det som hände också efter 3 dagar. Och då när han säger det sen att ja, men när du kommer till farao så glöm inte bort mig utan kom ihåg det här. Och sen går det en tid. Och så, för han glömmer bort honom står det i texten. Men, så att jag kan tänka mig att alltså, om det någon som skulle varit bitter så var det Josef. Han har haft så... många chanser att vara bitter. För att han blir bortglömd. De familjen har varit elaka. Han har blivit ljugen om. För han säger också att jag sitter här oskyldigt. Så att liksom ta upp det här för faro. Han har liksom ingen som jobbar för honom. Kan man tänka. Men eftersom det här ska handla om att Gud har hopp. Så tänker man att ja, det finns kanske en vändning på den här historien. Ja, det kommer. Sen, efter en tid, så har farao en dröm. Och han har ju då som professionella drömtydare. Men ingen av dem kan liksom tyda den här drömmen. Och den är väldigt jobbig för honom och han tänker på den och så. Och han då kommer den här munskänken på att ja, men just det var ju en i fängelset som kunde det här. Så han säger att Josef är, så då skickar han bud på honom då, så han får komma och så får han höra om faraos dröm, som är att det kommer 7 feta kor som ser jättefina ut. Och sen så kommer det upp ur sjön 7 magra kor som äter upp de 7 feta korna. Och de ser fortfarande helt bedrövliga ut fast de har ätit de här 7 feta korna. Och så är det likadant med ett par ax. Alltså så här, som 7 stycken som är feta och så kommer det 7 magra. Och där så kan Josef vara med och förmedla. Va? Så han säger, det här säger Gud. Och då säger han att ja, men det kommer komma 7 år där det är fantastiskt och allt bara kommer strömma in. Sen kommer det bli 7 svåra år. Och så talar han om för hur han ska liksom göra och bygga upp så att inte alla ska komma i hungersnöd. Och det som är fantastiskt med den här, väldigt, man kan verkligen läsa, den här är ju, det är så många mer intressanta saker i den här berättelsen, så det är värt att läsa om Josef om man inte har gjort det. Men det som är, det är att du kan ha kommit en bit på väg. Du kanske inte känner Gud, eller om du känner Gud och så tänker att oj, jag är här, men det måste finnas något mer, eller jag är inte där jag vill vara. Och då är det så lätt för oss att ge upp och bara sätta oss ner och tänka, nej, det blev inget mer. Det här var inte värt det. De var knäppa i kyrkan, eller de var inte knäppa. De såg mig inte, eller jag fick inte göra det jag ville. Men då skulle jag bara vilja säga till dig att det finns hopp. Det finns något här i Jesus när man tar emot honom, där han bara vill använda dig. Och där du kommer få vara till en välsignelse för så många. Och det är det som är så fantastiskt, att när Josef uttydde de här drömmarna, då hade han den heliga ande som hjälp. Och om man läser Nya testamentet så står det redan att den heliga ande har blivit given till oss. Så jag tror att den heliga ande vill hjälpa dig idag. Han vill hjälpa dig till att få vara en välsignelse för många andra. Jag kan berätta om en sak som jag var med om. Jag har bott i Indien i lite mer än 3 år. Och jag var där som missionär och det var fantastiskt. Men jag fick resa runt mycket där. Och det roliga var att jag kom till en pastor. Han var inte så glad. För att hans bästa medarbetare hade flyttat och startat en församling i en annan stad. För han hade känt sig kallad till det. Och det gick så bra för honom. Det gick så bra för den där medarbetaren. Och det hände inte så mycket för den här pastorn, och han berättade det och han var bekymrad. Han tyckte att han ville att jag skulle ringa honom och säga till honom att flytta hem. Och då bara tänkte jag så här, Gud hjälp, vad ska jag göra åt det här? Det här blir ju liksom inte, jag vet inte riktigt hur jag skulle ta mig ur den där situationen först, men så bad jag, men Gud hjälp mig. Och då fick jag bara till mig så här, ja, men tänk, det Gud har gjort genom den här personen, det kan han göra genom dig. För han hade flyttat till en stad och församlingen hade börjat växa. Och så sa jag, jag tror att Gud vill att använda dig till att den här församlingen ska börja växa. Och så hade vi möte. Och så, om man har en samling i Indien så samlas det lätt 100 personer utan att det är annonserat. Det var bara så här, tjuff, så var det 100 personer där som stod och tittade på mig. Dels det är närmsta man har kommit till att vara filmstjärna. För att man har så här, flera 100 som tittar på en bara för att man går förbi. Ja, det är en rolig upplevelse man kan få om man åker till Indien. Men i alla fall, jag står där och predikar och sen kommer det en farbror. Och så han pekar på sitt öra så här. Och då frågar jag tolken vad är det han vill säga. Jo, han sa att han hör inte på det örat, han hör bara på ett öra. Kan eran Gud göra honom hel? Alltså han frågar om den guden jag trodde på kunde hjälpa honom. Och han var inte frälst. Så då sa jag, men jag tror att Gud han helar. Så då bad jag och pastorn för den här mannen. Och han blir omedelbart helad i örat. Och börjar höra och blir helt förvånad. Så han blir så lycklig så han bara börjar prata hindi. Så jag förstod ju inte vad han sa. Men han blev jätteglad. Och det är liksom, ja, det var väldigt härligt och alla blev väldigt glada. Men då, vad som hände sen var att han bodde i en by några mil bort från den här staden. Så nästa söndag då hade han kommit med en traktor med ett flak på där det satt 27 stycken som var sjuka, som han visste att de här ska få komma till kyrkan, för där blir man frisk. Och det var en sån bekräftelse för den här pastorn, för att han fick då be för de här och be med några av dem till frälsning på en gång. Och han skrev det här i ett mejl till mig sen, att bara tänk vad Gud kan göra. Och då blev det så här, ja, vad fantastiskt. Jag gjorde ju ingenting. Det enda jag gjorde, det var att jag sa det som jag upplevde att Herren hade lett mig att säga. Och jag tror att det kan få vara såna, alltså Gud vill använda oss där. Han har gett oss den helige ande för att vi ska kunna vara till hjälp för våra arbetskompisar, våran familj. Han vill använda dig där du är. Och det fantastiska med det här också, det är att Gud är trofast. Vi kan läsa i första Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast. Han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Så att eftersom Gud är trofast så kommer han alltid vara med dig. Så kommer han alltid vara där för dig. Och han vill ha kontakt med dig. Och jag tror att idag kan få bli en dag när du tänker så här, ja men idag Gud vill jag satsa på dig. Ja, det har varit så mycket som för Josef att det bara blev inte som jag hade tänkt, eller jag hade såna planer och jag vet vad du har sagt. Men bara för att man inte är där man tycker att man borde vara eller vill vara, så tror jag att Gud vill ta dig vidare. Och det tog flera år för Josef att få komma till den plats dit han hade sagt. Och det blev så som han också hade drömt. Att hans bröder kom och böjde sig för honom. Och de känner inte igen honom så, men det blev precis så som Gud hade sagt. Och det vill jag också uppmuntra dig med, att ja, men har du fått någonting från Herren som du säger, det här har jag inte sett, eller det här har inte vi varit med om än. Ja, men har Gud sagt det så kommer det att bli fullbordat. Och man får bara gå med honom. Och ibland så tar det tid. Och det är inte vi som kan avgöra det, men jag bara säger att det finns hopp för dig, för att Gud kan göra det som han har lovat. Så jag tänkte att vi ska be att den helige ande får vara med oss. Jag tänker att vi ska be att Gud ska röra vid oss. Tack Jesus, tack att du kom till den här jorden och tack att du dog för oss, Herre. Jag tackar dig för att din nåd finns för oss varje dag, Herre. Jag tackar dig för att det som du har planerat för våra liv, Herre, att det går i fullbordan. Du kan förändra varje situation. Det finns ingenting som är omöjligt för dig. Inte ens när allting ser svart ut, när allting ser stängt ut, så är det stopp. För du kan öppna dörrar som ingen annan kan se, Herre. Du kan öppna dörrar som ingen annan kan, Herre. Och därför ber jag om. Jag ber om att vi ska få komma nära dig och att du ska vara med. Och att du ska hjälpa oss i den här vardagen. I Jesu namn. Amen.